hörde med er, Julia och Silja, är nyårsafton uppbokad. Och med det menar jag att tänker ni sitta klistrade framför streamingtjänsten för att se det avslutande avsnittet av Stranger Things när det släpps?
Kanske, om man orkar vara vaken ända till 3 på morgonen eller när det blir som det där avsnittet kommer på det nya årets sida.
Jag måste ju nog medge att planerna har lite nog dragits utgående från det här. Så att, jo, det kommer vi nog att göra.
Jag kommer nog att ligga och sova vid den tiden, tror jag. Hej och välkomna till Kulturpodden där vi idag ska tala om streamingserien Stranger Things. Som är en sån science fiction-skräckserie som rider på 80-tals nostalgi. Men som också har lyckats bygga ett verkligt, alltså ovanligt generationsöverskridande fangemenskap som delar en kärlek till hårda permanentfrillar och jeansjackor och neonfärger. Och vi ska tala om vad det är som har gjort den här serien till ett sånt fenomen och vad det är med den där 80-talsskildringen som får den att kännas så lockande. Men så ska vi också vara lite sådär vuxna och prata om hur streamingserier har tagit över som den på något vis dominerande kulturella produkten framför alla. Och hur den här sortens världsomspännande fenomen blir till i symbios med sociala medier. Jag är själv en ganska ljummen tittare av Stranger Things, kan jag medge. Jag såg de första 2 säsongerna lite i efterhand ungefär när de hade kommit ut. Och sen följde jag lite av på något vis. Men jag uppskattar deras skickliga användning av sådana referenser där. Hur är er relation till serien?
Jag är kanske framförallt en vän av science fiction och skräckgenrerna som helhet. Framförallt kanske science fiction, men nu kan jag uppskatta ett litet skräckelement också. Och jag börjar se Stranger Things för att den kom emot när jag öppnade Netflix en dag. Och så var den där, och den marknadsfördes ju förstås ganska hårt också när den kom. Och den blev ju också en omedelbar succé. Jag tror att det var kanske för att det var just mitt i den här på något sätt 80-tals nostalgitrippen som den också blev så stor som den blev. Och jag gillar nog den där första säsongen jättemycket, och jag tycker att dels var det, tycker jag, ganska uppenbart att den nog inledningsvis inte var skriven för att bli en flera säsongers helhet, utan här hade man nog skrivit någonting som fungerar för att kunna stå på egna ben på bara den ena säsongen, om det inte hade blivit någonting mer. Sen tycker jag nog att de har lyckats ganska bra med den här helheten så långt som jag nu har sett de här första 4 avsnitten i säsong 5. Den enda svagheten skulle jag säga i säsong 2, och det är bara för att jag inte alls kommer ihåg vad som hände i den säsongen. De andra känns det som att där börjar de liksom hitta tillbaka till helheten på något vis. Så att ja, jag är nog vän av, även om jag inte själv har någon form av erfarenhet av 80-talet. Jag är född på årtiondet efter. Så att för mig är den här nostalgifaktorn inte en faktor, för jag har inga nostalgikänslor för 80-talet.
Det är ganska bra för mig att ta vid där, för att jag menar, det här är ju som det skulle vara gjort för mig. Alltså, serien inleds handlingsmässigt 1983, då var jag 13. Mm-hmm. Så allt det som händer, det är
liksom,
det är exakt mina tonår och sådär. Men det var ingalunda orsaken till att jag började titta på den, för att i motsats till dig, Julie, så skiffy är inte min genre, skräck är inte min genre, och jag är inte en vän av serier. Jag är en så utpräglad filmmänniska som man kan vara. Jag vill liksom att saker har en båge och här slutar det, och nu kan jag analysera att var det bra eller dåligt. Men det är ju det att jag har barn, varav dottern är 17 och sonen är 20, och de trillar ju dit på den här serien. Inte genast när den kom. Speciellt 8 var lite för ung då. Men när 3 säsongen kom, då började de titta, och då hakade jag på. Jag hade dittills varit, jag menar, det var många som sa att titta nu på den här första serien, den första säsongen, den är helt ljuvlig. Men jag faktiskt då hakade på först när 3 säsongen fanns, så jag såg ganska mycket på en gång. Och jag håller helt med dig, Julie, att det märks liksom att den där första säsongen, som det ofta är också när människor gör sin första film eller skriver sin första roman, det var så genomtänkt, färdigt. Och sen insåg man att nu ska vi börja bygga vidare på det här. Och det tycker jag för sig har varit det intressanta med den, att den har tillåtit rollkaraktärer också att ändra. Att vi har den här Steve Harrington-gestalten som i första säsongen är tänkt att vara en sån lite douchebag. Och så blir han allt mer en positiv gestalt och sånt här. Och det kan jag tycka att det är sympatiskt att människor kan ändra. Så att jag tycker att det här är en serie, precis som du, Julie, att den har hållit faktiskt en nivå som gör att jag nu då som sagt sitter helt klistrad vid de här sista avsnitten.
Mm. Och det känns bra att de ändå nu sätter punkt när det ännu är bra, att inte liksom drar ut och drar ut och drar ut och man sen stänger ner hela serien, utan att man så här väldigt medvetet väljer att sätta punkt. Det känns som att de vet vad de gör.
Ja, och det tillåter också det här marknadsföringsmaskineriet som jag annars skulle ha värjt mig mot. Mm. Men just för att man så tydligt annonserar att sen är det på riktigt slut, så då kan jag vara vän med det. Men att vi ska nu se hur det sen på riktigt blir, att det inte blir såna här öppna trådar, för det är det värsta jag vet.
Sen finns det ju en massa biprodukter, tecknade serier och annat, böcker och sånt som du kan djupdyka i.
Jo, nej, jag tror nog att det här paketet räcker. Sen när det väl är slut så ska jag fundera på, ja, hur höll det nu ihop?
Så första säsongen av Stranger Things kom alltså 2016, så snart 10 år sedan. Och nu är den då inne på sin 5:e och sista säsong. Och det är som sagt alltså en science fiction och skräckserie. Och den utspelar sig kring en, när första säsongen, det börjar kring en grupp sådana 12-åriga pojkar i en småstad. Och den är förlagd i en sådan 80-talsmiljö, och den har en sådan jättetacksam estetik som de lånar från filmer och musikvideor och sådana, som fungerar som stämningsskapare för den här serien. Och det där, och de här 12-åriga pojkarna gillar att spela bordsrollspel i källaren hemma hos en av dem, och sen dyker det upp något slags interdimensionellt monster som börjar angripa folk i stan. Och en av pojkarna försvinner. Och sen dyker det upp en flicka med telekinetiska krafter som kan typ, det vill säga hon kan typ flytta på saker utan att röra vid dem, den här sortens grejer. Så hon dyker upp från ett hemlighetsfullt forskningslabb i närheten. Och sen tillsammans så måste barnen försöka hitta sin försvunna vän tillsammans med hans mamma då, som spelas av Winona Ryder, som också är ett jätteväl castad skådespelare, för att hon slog ju igenom just på 80- och 90-talet som en sån här hon var jätteung skådis i en början, och sen hade hon såna stora roller i alla möjliga såna bra filmer, och det är roligt att se henne göra comeback som en sån där lite äldre skådespelare, just en sån här mamma till tonåriga barn. Och det som gör den här serien så rolig är på något vis att den är på ett så öppet roligt sätt, tycker jag, den använder sig just av sån estetik och tema från sådana klassiska amerikanska skräck- och science fiction-filmer och litteratur, och välskrivna avsnitt och humor och spänning, och på något vis ett jättekonsekvent 80-talsmode med sådana frisyrer och musik och grejer. Vad är de första filmerna eller musiken eller fenomen som den här serien har fått till att tänka på?
Jag kopplar den jättemycket till, kanske inte alltid specifikt 80-talsskildringar, men liksom barn- och ungdomsskildringar som utspelar sig i en sån här pre-digital tid, där just den här amerikanska småstadsmiljön är ganska typisk. Jag tänker på IT, jag tänker på IT, den här typen av barn som cyklar den här bilden på något vis, och en viss sån här liksom, ingen vet var de är av de vuxna, och det är fine för att de kommer hem sen till maten. Och gör de inte så blir de utskällda. Det är på något sätt grundpremissen att de bara far omkring i byn och i skogen och hos varandra och cyklar.
Ja, men jag tror att det här också är en jättestor del av hemligheten bakom framgång med den. Just det här att det når då en publik som definitivt inte var med på 80-talet, som kan sitta så här förvånat och vara så här, wow, att tänk vad man som barn fick göra. Alltså just det här att man inte hela tiden var övervakad av föräldrar som ringer och frågar att var är du? Att man var lite bekymrad om barnen inte kommer hem följande morgon, vilket då händer i det här första avsnittet i första säsongen. Men jag håller helt med dig, Julia, att det är nog den där cykeln är otroligt central för hela estetiken i den. Det är liksom det sättet att ta sig fram, och det är den där förenande länken, och det har en jättestark funktion. Och menar de här Duffer Brothers som har skapat serien, så de var ju de facto inte heller riktigt med på 80-talet, för de är alltså födda året efter att den här serien inleds 1984. Men jag talar mycket om, jag menar, Spielbergs filmer överlag. Vid sidan av IT då, så var han med och producerade Goonies, en sån här film som faktiskt också haft en jättestor inverkan. Och jag menar, just de här barngängen var jättecentrala på 80-talet.
Ja, och sen, Gremlins för mig. Ja.
Exakt, den finns också. Men jag tycker att serien efterhand alltså har blivit mer självmedveten på det sättet att den väver in direkta kommentarer till filmer som är aktuella under det år, till exempel, som en säsong utspelar sig i. Att där har man mer medvetet börjat rida på det, och man kan tycka att det är cool, eller sen kan man tycka att det är lite överdrivet.
Mm. Alltså jag funderar på det där mycket. Jag stötte på en video i sociala medier, de facto, som handlar om just kläderna som de har i den här serien, och hur otroligt noggrant de har researchat, och verkligen så där att i första säsongen, det är tidigt 80-tal, där ser man fortfarande de här 70-talsinfluenserna i modet, och sen utvecklade sig att de har gjort ett väldigt noggrant förarbete, hittat en stor del av garderoben är alltså riktiga 70-talskläder som de har hittat och de har scoutat efter flera exemplar av samma, för de slits ju där i inspelningarna och de behöver fler för samma karaktärer. Så det har gått ett jättestort arbete till den här autenticiteten i hur de ser ut och också i de kulturella referenserna. Jag kan uppskatta det, för nu blir man ju lite irriterad om det finns så här, till exempel om de skulle lyssna på någon musik som inte hade kommit ut ännu det året som det ska utspela sig. Att den där sortens misstag förekommer ju i mycket populärkultur som skildrar tidigare årtionden, och det tycker jag att de har gjort jättebra.
Sen måste jag säga att det är ju som en som var med när det begav sig, så är det ett sånt nöje just att märka de här blinkningarna som är uppenbara för den som har sett filmer på 80-talet men som inte understräckas och sånt här. Och jag har kunnat då skryta hemma med att säga att kolla nu, den här rollkaraktären är helt tydligt kalkerad på den här, inte bara skådespelaren utan den rollkaraktär som hen gör i den här filmen från det året. Billy till exempel, som gör en sån här badass kille som dyker upp, jag tror det är säsong 3, så tydligt, alltså Rob Lowe's rollkaraktär Billy Hicks i St. Elmo's Fire. Alltså in i minsta detalj hur han har håret och hur han rör sig, allting. Och jag menar Molly Ringwald som var den största 80-tals sån här tjej-idolen. Här finns en rollkaraktär som ser helt ut och som vänder sig på samma sätt som i en mycket känd film. Och så att
det är ett himla detaljarbete.
Ja, det är ett detaljarbete. Och jag kan precis som du, Julia, att jag uppskattar det. För det finns ingen värre än när någon har försökt vara så här lite ditåt och så sitter man och
så. Ja, så är det så där slarvigt. Ja.
Ja. Ja.
Jag kan tänka mig att det här också är ett bra sätt att på något sätt tilltala de olika generationerna i publiken som följer den här serien och fånga tittare som du snappar upp de här referenserna, samtidigt som jag som inte har de här direkta kopplingarna ändå kan på något vis sitta där och uppskatta estetiken och veta att de har satsat och det här på riktigt. För att det här är ju en serie som tilltalar alltså både på hela åldersspektret, till och med mina barn. Jag vet inte om jag kan rekommendera det här med mina barn som är 8 och 10, kröp ner en kväll när vi tittar på de här nya avsnitten i säsong 5 och vi tänkte att okej då, att min man sa jag såg mycket värre saker när jag var i den här åldern, och jag tänkte att så de tittade nog en liten stund också och var nog väldigt fascinerade av det här, även om 10-åringen sen kom och sov i varsin.
Men jag måste fråga er som ju då är yngre än mig, i och för sig det här fanns ju den på 80, men jag är till exempel inte en sån som har vuxit upp med spel överhuvudtaget. Och om jag kan känna så här filmreferenser, så har jag ändå noll koppling till exempel Dungeons and Dragons, som ju är en jättecentral inramning för den här serien.
Där kan jag ju säga att jag är ju just uppvuxen med rollspel och just Dungeons and Dragons faktiskt som vi spelar. Så för mig så var det jätteroligt att se de där pojkarna i serien sitta just kring ett sånt bord med regelböcker och tärningar, och så håller de på att leva in sig i en berättelse. Och jag menar, jag minns så här när jag gick på skribbaläger så satt vi, jag och mina kompisar, vi satt snällt på rummet och spelade rollspel medan andra var ute och smygrökte. Så nu känner jag
Men vad var värre för ledarna? Smygrökande eller det här satanistiska rollspelet?
Ja, de tog nog rollspelet med ro, det var nog det där andra som var. Men så här, nu känner jag en sån upprättelse över att det här äntligen så börjar det här bli coolt.
Jag har en sån här andrahands nostalgikänsla för det där rollspelsspelandet, därför att jag vet att min pappa sysslar med det på 80-talet. Och sen har jag ju både min man och många av mina vänner som spelar rollspel, så jag är ju bekant med kulturen, och även om det är mycket mer mainstream nu för tiden, så nu är det ju en väldigt nördig kultur fortfarande. Men jag gillar hur de har bakat in de här referenserna och hur det liksom är konsekvent och ger också på något sätt jättestarkt det här barnperspektivet på vad som händer i den här serien. Alltså att just monstren får namn efter Dungeons and Dragons monster, alltså alla de här Vecna, Demogorgon, Mindflayer. Det här är ju namn som kommer från Dungeons and Dragons-universet för att de sitter och spelar rollspel, och det är den enda vokabulären de har för att beskriva det de möter.
Så när de möter någon sån här namnlöst väsen.
Ja, men jag tänker på det här när ni nämner det här med det, att det är så här nörderi. Men jag tycker ju på något sätt att den här serien just är en hyllning till detta. Och framförallt då den där gemenskapen alltså som finns där omkring, som gör att, jag menar, de här killarna, speciellt i den första säsongen, är ju jättemobbade i skolan, och de ses verkligen så där som, de hör inte till det coola gänget på något plan. Men den här serien gör ju allt för att liksom ge det tysta barnet synlighet och bekräftelse. Och det är ju också en del av charmen med den här serien.
Sen är den ju på många sätt en väldigt klassisk sån här, vet du, att tillsammans klarar vi allt berättelse som går igen i mycket barnprogram till exempel. Att, vet du, med vänskapsbanden så kan vi överkomma alla monster.
Ja. Ja, jag vet inte, jag funderar lite på det där, att vad är det som gör att den här, just den här 80-talsskildringen känns så lockande på något vis, trots att den då är, det är liksom en skräckserie och det händer läskiga saker, men det är ändå någonting som i den här serien som drar en till sig, och det är kanske just den där skildringen av barndom som är ändå ganska välkomnande i sista hand, och kanske i kontrast till hur många barn, lite sorglig kontrast till hur många barn växer upp idag. Men jag tänker på det där, just det här, den här tryggheten kring det där hemmet och den där småstadsmiljön, som ju är en sån här klassisk miljö från just otaliga amerikanska filmer, och just det här amerikanska förorts, på något vis den här villa förorten där folk bor i sina egna hemshus och sen så och sysslar med allt möjligt roligt i källaren och det där, men också jättepositiva, alltså föräldraskildringar tyckte jag, med sådana trygga närvarande föräldrar som är jättelojala med sina barn, och också när barnen beskriver sådana obegripliga övernaturliga grejer så litar de på sina barn till den grad de går med på det här, och de är på något vis på samma sida tycker man där.
Och det känns på något sätt ganska unikt, för jag tycker att ofta i sådana här barndoms, ungdoms, coming of age skildringar så är det ju de här barnen mot vuxenvärlden som skildras, och det finns inte hemskt mycket alls av det, eller jo, alltså vissa saker, element av det här finns det ju nog också i Stranger Things, jag tänker på Elevens relation med den här Hopper också, men också Dr. Brenner som den här forskaren vars experiment hon har varit delaktig i, som har varit den enda föräldrafiguren som hon har haft under sin uppväxt innan hon kommer ut från det här laboratoriet. Och den här, no, det är ju en komplicerad relation förstås, men där finns det ju det här lösgörandet och självständigheten från den vuxna i den dynamiken. Och också med Hopper, absolut, var han ändå kanske lite överbeskyddande. Och han har ju sina orsaker till det förstås också. Och det ser man ju kanske framförallt nu här i den här sista säsongen, de här slitningarna mellan att våga släppa loss en nästan vuxen tonåring kontra att vilja skydda den från allt ont, och det jag menar, den värld de lever i innehåller väldigt mycket ondska och faror på ett helt annat sätt än en värld utan demogorgoner. Men överlag ändå den här Winona Ryders roll och Hopper och flera andra vuxna som just det här att de går med, de far till Sovjet och slåss mot militären där, och de hjälper de här barnen att ta sig in i upside down. Och det känns, den är intressant också för att den bild man får av föräldraskap, till exempel sociala medier, hur det pratas om föräldraskap just till exempel på 80-talet versus nu, hur det var så där att i USA behövde man ha sådana här kampanjer för att föräldrarna ska komma ihåg att undra var deras barn är på kvällen. Den här kontrasten, föräldrar brydde sig inte, och sen de här vuxna som tvärtom bryr sig jättemycket.
Jag tycker det är så jättefint också här att jag menar, dels det för en vuxen betraktare att titta på att alla de här vuxna, eller många av dem, är ändå sådana som bär på sina egna ärr, som på något sätt förklarar varför de är som de är. Mm. Och sen också det här att det de ger sina barn är aldrig immateriellt hänseende någonting. Det kan vara ganska risigt hemma och det kan vara ganska stökigt, och de jobbar hårt för att bara få ekonomin att gå ihop. Det är ingen gör karriär i den här världen, utan det är andra saker som upptar deras intresse. Vilket ju också är på något sätt, nog sitter man ju och funderar sådär, men vänta, hur gick vi från det här till det här? Men det måste jag ju säga nu när man talar om Eleven, att det tycker jag också att den här serien har lyckats jättebra med jämförelse med hemskt mycket annat som har producerats under den här samma tidsperioden, 10 år nu. Att den har den här diversiteten och mångfalden och könsrollstänkande och sånt här, utan att det är påklistrat. Att det känns verkligen som att alla tävlar och slåss på samma nivå, så att säga. Att det finns inte den här typiska, alltså att killar och tjejer gör samma sak och olika åldrar. Det tycker jag är jättefint genomfört här.
Och sen på något vis en sån här jättefin aspekt i den här barndomsskildringen är det där hur de där barnen har en så jättestor frihet. Just att de hoppar på den där cykeln och så far de vart de vill. Och sen kommer de hem just till middagen eller senare. Och det som händer är att de där föräldrarna grälar på dem om de inte är hemma. Men det är ingen som går och är skräckslagen eller orolig över att de inte vet var barnen finns. Och sen den där starka samhörigheten mellan de där barnen. Och där kommer jag alltså att tänka jättestarkt på Jag tänker på Stephen King framförallt. Alltså han, just den här romanen It eller Stand By Me, som just handlar om en grupp barn. En sammansvetsad grupp barn i kanske just 12-årsåldern och så där på något vis på tröskeln till ungdomen. Som blir en sån jätte så där laddad och stämningsfull som den uppväxtskildring på något vis.
Ja, och båda de är ju sådana som man gärna kan så där tolka och analysera ur många olika perspektiv. Nu när det gäller Stranger Things så har man ju talat mycket om Freud och så där, att det är undermedvetet, upside down, liksom den här spegelvärlden som finns och sånt här, och utvecklingsstadier och allt möjligt. Det finns hur mycket som helst som man kan gå in i. Men det tänkte jag säga, det som är roligt, fast man nu med den här serien jättemycket diskuterar det här, att det är den där 80-tals nostalgin och estetiken som bär den, så det är ju roligt att veta att de där Duffer Brothers inte från början hade egentligen det som inspirationskälla, utan att det var ett sånt här CIA:s hemliga program som kallas för MK Ultra, som avslöjades i slutet av 70-talet, där de under 20 år hade hållit på med alla möjliga experiment som hade att göra med...
Ja, de utvecklade LSD.
Ja, de höll på, de testade med alltså icke-medvetna försökspersoner allt möjligt för att undersöka medvetande. Precis så som Dan Brown gör i sin senaste bok, här finns roliga kopplingar till det. Men att jag menar att det var det som var startpunkten, och det väver de ju jättesnyggt in. Jag menar det här just... hemliga organisationer, och vem är på vilken sida och vad är det egentligen man har sysslat med i de där laboratorierna som finns och så här. Mm. Att de har nog läst
och så på. Sovjet där på ett hörn, ja, som alltid är där och ska vara den mänskliga skurken.
Ja, precis. Lite så där, det är till och med någonting lite sådär charmigt med det här, att man kan sådär lite nostalgisera över kalla krig. Liksom. Man visste åtminstone var man hade dem på något vis.
Ja, det, under ett köpcentrum på en liten amerikansk småort.
Och ja. Och det här är nog första gången som jag upplever det här, att ett årtionde som jag själv har levt igenom som mytologiseras på det här viset. Det är lite skojigt. Ja, alltså de har ju skickligt byggt upp det här, den här serien till ett sånt här stort just generationsövergripande fenomen. Och dels är det ju fint det här hur de släpper avsnitten i den här sista säsongen lagom till högtiderna under hösten och vintern. Det vill säga Thanksgiving, jul och nyår. Och det gör ju det här till en sån här händelse i årets kalender som alla deras fans på något vis kan samlas kring. Men också tycker jag att det är ett tecken på hur streamingserier på något vis har blivit den där stora nya grejen i kulturvärlden. Att de har helt klart tagit över filmer som den där samlande på något vis upplevelsen. Och det har ju blivit en av de här få sakerna som många människor kan ha gemensamt nu för tiden. När utbudet på allting har vuxit så explosionsartat, så är det ju sällan så där att man, att det finns någon sån här film eller någon musikstycke som alla går omkring och lyssnar på. Men streamingserier har lite fått den funktionen nu. Och det är ju spännande att den här budgetarna för de här serierna har vuxit till någonting som, till en proportion som är någonting helt annat än vad som var fallet på sitcom-tiden. Att varje avsnitt då i den här aktuella säsongen av Stranger Things har en budget på mellan 50 och 60 miljoner dollar. Det tyckte jag ju var en häpnadsväckande summa. Det är ju standardbudgeten för typ en Bond-film eller någonting sånt här.
Alltså filmbudget för varje... Men varje avsnitt är ju också som en liten film. Alltså de är ju drygt en timme långa, de flesta avsnitten. Och det avslutande avsnittet tror jag är närmare, närmare två timmar, ja, långt. Så att jag menar, det är ju en serie filmer, mer eller mindre, som vi har att göra med också till längden utöver budget. Och det syns ju, alltså. Det syns ju att det här är en serie som har haft budget.
Det syns, och sen måste vi också tänka att i takt med att serien har framskridit, så de här i tiderna barnskådespelarna är ju nu vuxna, deras, alltså de summor som de får per avsnitt börjar också vara i sådär att de etablerade Hollywoodstjärnorna kan börja lite blekna inför det. Så att det är klart att det har exploderat efterhand. Sen kan jag tycka att det finns ju säkert också någon slags behov så här. Jag menar, det har ju funnits de här serierna, och det är ju ingen hemlighet heller att när den här Stranger Things började planeras, så var det ju Netflix var ju ute efter någonting som skulle kunna fylla ett tomrum. Men då hade Game of Thrones hade ju varit den här stora grejen, House of Cards hade också varit en sån där. Alltså de här serierna som blir större än livet. Att då är det ju frågan att hur bygger man
de här? Då behöver man pengar.
Ja, och det är ju spännande också hur den här serien har lett till att många sådana 80-tals låtar plötsligt har fått ett lyft.
Kate Bush har nog sprungit hela vägen till banken skrattandes de senaste 5 åren.
Jo, och det är ju lite roligt för det är inte den mest mainstream 80-tals låten heller och att den får helt ett eget liv är ju fascinerande. Men där har de ju också varit jätteskickliga med att genomgående under seriens gång använda låtar vars texter man kan göra någonting av och som säger mer än bara det att det är en igenkänningsfaktor för 80-talet.
Ja, ja, Kate Bush, hon var ju inte den där stora mainstream-artisten på 80-talet. Hon var väl lite en sån där smart rockare.
Jo, jo.
Vad ska man beskriva det som?
Jo, jo, den här låten handlar ju alltså
Running Up That Hill.
Running Up That Hill, ja, som skulle heta Deal With God egentligen, men skivbolaget vågar inte släppa den under det namnet för det var för känsligt. Men den handlar ju om mäns och kvinnors svårighet att förstå varandra. Hur skulle det vara om man skulle byta plats för en stund? Skulle man förstå varandra bättre? Så det finns ju den undertonen i det. Men det är lite roligt att ha det här Deal With God i en serie där det är de onda krafterna som tränger på.
Mm. Men det har nog varit jätteroligt att följa med i sociala medier. Jag rör mig en del på TikTok för att göra mitt bästa för att på något sätt hänga med i tidens ström. Jag vet inte hur bra det går. Men då såg man ju jättetydligt, dels att både den här låten men Kate Bush som helhet fick ett jättestort uppsving för att det var en hel ny generation som aldrig hade hört talas om henne som upptäckte hela resten av hennes musikbibliotek och produktion. Och det fick sen också spridning i sociala medier. Sen har jag sett jättemycket parodiversioner av Running Up That Hill, If I Only Could Make a Deal With God, Two Avocados for $10.
Jag har ingen aning om det där.
Och så vidare, det finns en massa sådana. Så det får sitt eget liv där och sprider sig också utanför det här Stranger Things-universumet. De som inte följer med och inte tittar på skifiserier och inte tittar på Stranger Things, fast det nu är den mest sedda engelskspråkiga tv-serien någonsin på Netflix, så får ändå på något sätt, de slås av den här samtidsfenomenet som är sprunget ur den här serien. Och detsamma med den här Chrissy Wake Up-scenen, ja, i den fjärde säsongen.
Vad är det för någonting? Alltså,
det är en scen där Chrissy är då en tjej, och nu har jag glömt vad han heter, den här tonårskillen. Men de har i alla fall precis lite så här börjat. De var kompisar som barn, hade varit på något samma läger, och nu hade de börjat då lite så där
umgås
igen. Och hon är en sån här ganska populär cheerleader-tjej, och han är en sån här nörd-rockare. Och hon har någon form av ångest och allting är hemskt. Och hon börjar höra sån här golvurs, gökurs klockor klämta. Och det är nu det här då, det är veckna som kommer. Och alla som upplever det här, eller de flesta då, så dör sen plötsligt. Och det är veckna som kommer på något sätt genom dimensionerna in i de här människorna och dödar dem egentligen inifrån på något vis. Och i den här scenen så hamnar Chrissy i ett sånt här transtillstånd där hon är helt borta och den här killen står och så här skakar henne och Chrissy wake up ropar han där. Och hela den scenen, för att han ropar det där Chrissy wake up med en sån liten, liten melodi som folk sen tog fasta på. Och först var det bara det där ljudklippet som började trenda i sociala medier. Sen var det någon som ton satte det här och gjorde liksom en hel låt och sen spredde sig, och det var alltså en, när man pratar om sommarplågor och har gjort det här i många år tionden, liksom i musikvärlden, så den där sommaren efter att den där fjärde säsongen kom ut, så du kunde inte svepa en på vilken sociala medietjänst som helst och så slogs du i ansiktet av Chrissy Wake Up. Det var enormt, och det var samma sak där, att det nådde ju sen ut till folk som inte hade någon aning om var det här kom ifrån och varför folk sysslar med det här.
Jag kan säga att den där killen som hon umgås med heter Eddie Munson i serien, och han är alltså så tydligt kalkerad på Eddie Van Halen. Så det är liksom komiskt just det här att jag sitter och tittar på Eddie Van Halen och ungarna är sådär som att vadå? Det är ju Eddie Munson, får du inte namnen rätt? Men, ja, men det där är en scen, alltså, och jag menar just det där Chrissy Wake Up, det har ju nog börjat leva ett helt eget liv. Mm. Men det som jag märkte nu, alltså, för jag är inte sådär jätteflitigt på sociala medier, jag måste ju sådär lite försöka hålla koll. Men det man inte har kunnat undgå nu efter att den där fjärde säsongen, alltså femte säsongens första sjok så att säga, släpptes. Och det kommer ett stort avslöjande i sista avsnittet om att den här unga pojken Will, det här är ingen spoiler mera i det här skedet, lilla pojken Will som försvann i det där allra första avsnittet då för 10 år sedan. Så i detta sista avsnitt av det första sjoket av de sista avsnitten så får han plötsligt då sån här extraordinära krafter, det vill säga han blir plötsligt, efter att nu då i 4 säsonger har sjavat omkring och varit alltid den där som är lite rädd och lite borta och lite borttappad. Nu är han plötsligt the strong one. Mm. Och jag måste säga, det dygnet efter att den där, det avsnittet hade släppts, så jag menar, du kunde precis som du sa inte swipa uppåt ett halvt steg ens förrän det kom så här reaktionsvideo där folk reagerar på detta avslöjande att nu plötsligt är han the strong one och vad ska det nu bli av den här kampen. Att de börjar ju leva faktiskt ett liv som är helt bortom det man just har sett annars.
Mm. Och jag menar, det leder ju mera publik tillbaka till serien när folk säger, vad är det här och varför tittar alla på det och varför reagerar alla så här? Och så är cykeln komplett.
Mm. Mm. Nå, vad kommer, kommer det att kännas tomt nu sen när, när serien tar slut?
Inte vet jag tomt. Jag känner en viss sån här nöjdhet i att de knyter ihop det. Och jag hoppas att det blir ett bra slut. Det kommer att kännas tomt om jag blir besviken, tror jag. Om det är så att jag har... Att alla dessa säsonger och alla dessa år och så blir det på det här viset. Jag hoppas att det inte blir så. Och jag tror kanske inte heller. Jag tycker att de har så pass bra håll i trådarna samlade fram till nu. Att det finns goda chanser för ett bra slut.
Ja, jag känner lite som ett långt arbetspass. Att jag är nog ganska glad att vi börjar närma oss det där skedet när man ska sätta punkt. Och jag är också glad, just som vi talade om här tidigare, att det faktiskt då är annonserat att det är punkt för det hela. Att då känns det lite som en belöning att man har tragglat sig igenom hela den här långa resan. Sen är det ju intressant att så där rent som filmmänniska sen att följa upp de här skådespelarna, för det är ju helt klart, det här är också fascinerande att tänka sig att fast de var så unga när de började, de här barnen som spelar de här rollerna, så många av dem har haft långa karriärer redan innan, de har varit Broadway-stjärnor, de har liksom gjort allt möjligt redan innan, de är rutinerade när de är 12. Mm. Och nu är det ju helt klart att för vissa av dem så finns ju alla möjligheter att så att säga också ta steg, men vissa av dem har redan gjort det, men vad ska hända med alla dessa som nu, att blir de sen för evigt förknippade med de här rollkaraktärerna eller förmår de bli någonting mer än det. Alltså för rent sådär talangmässigt så har de ju hur mycket kapacitet som helst.
Mm. Mm. Och vi som tittar så vi får ju börja leta efter nästa nostalgiska fenomen att fördjupa oss i.
Det är nog snart 90-talets tur.